Har du, och det kanske ni har, men har du någon gång gått på reklamen på tv? Ofta tänker vi kanske att vi är så smarta att vi fattar att detta är reklam och att de ska framställa det på ett sätt som att vi verkligen vill köpa. Så vi kanske hoppas att vi är smartare än vad reklammakarna ändå är. Jag inbillar mig själv att jag i alla fall ibland skulle kunna vara det. För några år sedan så var det ett märke som, ja, men som vi kände som att det här är inte kanske världens bästa kvalitet på hushållsapparater och sånt. Och jag tänkte, det ska vi inte köpa. Det ska inte behöva komma in i våra hem, för jag tror att det här är sådana saker som bara går sönder. Sen så lyckades de väldigt bra, tillverkarna av de här grejerna, att mycket reklam, mycket så här snygga serier, gjorde de lite olika färger. Jag började se det hemma hos andra människor som vi var hos. Och ja, mycket riktigt, efter ett tag så gick jag och köpte en stavmixer i det här märket. Och tänkte att det här kommer ju vara super, det kommer det säkert bli jättebra. Den är ju snygg och alla andra har ju det, reklamen funkar ju. Ja, jag måste ju ändå erkänna att jag hade ju gått på det till slut. De hade lyckats. Men precis som jag ändå hade fått för mig de där åren tidigare så gick den ju sönder alldeles för fort, kände jag. Det här var ju bara skit, jag visste ju det egentligen. Men ändå hade de lyckats nästla sig in, jag hade gått på det, jag hade sett det, alla andra har det. Så jag hade köpt hem det. Totalt rätt från reklammakarna och ägarna till det här företaget. Men jag på något sätt får bara erkänna att ja, det kanske inte var så lyckat. Ett så lyckat inköp till slut ändå. Jag tänker att vi ska idag, nu kommer ni undra vad hela världen har det med detta ämne att göra. Men jag kommer dit sen. Vi ska prata om vad är en församling, tänkte jag idag. Och jag tänkte fortsätta om 2 veckor också. Så det här blir lite 2 delar. Och texten som vi ska landa i idag är Romarbrevet. Inger har redan läst ifrån kapitel 3. Och jag kommer fortsätta läsa kapitel 12, vers 1-5. Och här kommer den på väggen. Det är nya folkbibelöversättningen till och med nu som ni får följa med här. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Och när jag satt och läste denna text så kände jag, här sammanfattas ju ganska väl vad en församling är eller vad det är att vara en kristen. Så jag tänker att vi ska dyka ner lite i denna texten här idag. Och det första som den uppmärksamme, i alla fall den som är väldigt grammatiskt lagd, vi kan ha kvar texten, Olof, bara en liten sväng där. När man tittar på texten, och man kan lite svensk grammatik, ni som är lärare, ni kanske ser detta med detsamma då, att i första versen där så börjar det med därför. Alltså det är ju inte jätteofta man kanske börjar en mening, det här är ett nytt kapitel, vers 1, och så börjar man med därför. Och det hänger ju ihop med något annat. Det gör ju att det som kommer efter kallas som en bisats. Nu kan du hoppa, Olof, igen här. Då blir ju det en bisats det som kommer efter. Det betyder alltså att innan dess har det sagts något som hänger ihop med det som man säger sen. Då är det en huvudsats innan och sen är det en bisats. Så därför. Därför, varför, vadå? Och då får man kolla tillbaka delvis kanske till slutet på vers 11, eller kapitel 11. Men egentligen så tror jag Paulus menar det han har försökt säga i hela Romarbrevet. Särskilt i kapitel 1-8. Och de andra kapitlerna däremellan sen handlar om förbunden. Varför de inte uppfyllda. Men vad är det då Paulus har försökt säga som gör att han säger därför i början på kapitel 12? Jo, han har pratat om det som vi fick höra av Inger innan också. Att han har pratat om domen över alla människor. Att människan är orättfärdig. Att vi inte räcker till. Att inför Gud är vi alla syndare. Men genom Kristus så är vi alla förklarade rättfärdiga. Genom det Jesus gjorde, genom den stora nåden som vi får ha i honom, så är det inte längre någon dom. Så genom att tro på Jesus så har vi fått frid med Gud. Inte genom att utföra en massa yttre handlingar som det gamla förbundet handlade om, med offer och ritualer och olika seder. Utan att vi tar del av det Jesus gjorde på korset. Att vi får del i hans död, så får vi också del i hans liv. Och det är något som börjar på insidan. Och att nu bor Guds ande i alla människor som tror. I stora drag så är det det som Paulus har försökt säga innan. Och det gör ju en jättestor skillnad i människornas liv. För innan levde alla under synden och lagen i synd. Men genom det Jesus gjorde så får vi nu vara fria. Och det är därför som Paulus uppmanar. Där kommer det därför. För att vi tidigare var döda men nu är levande i Jesus. Därför så uppmanar Paulus att frambära kropparna som levande offer. Istället för det yttre som var djur och annat så säger han istället så ska ni själva vara levande offer. Och det låter ju kanske ganska konstigt för oss som kanske inte riktigt är vana vid det här tänket. Delvis så lever vi i en värld då vi kanske handlar väldigt mycket om oss själva och jag och mig. Och sen tänker att nu ska jag vara ett levande offer. Det låter ju väldigt groteskt nästan kan man ju känna. Men att eftersom vi ändå var döda innan och vi var slavar under lagen. Men nu är nya levande i Jesus. Så vad annars skulle vi kunna göra än att ge oss själva helt och hållet till Gud? Så om vi har den tanken till varför han säger att vi ska vara levande offer. För att Jesus har gjort allt det här för oss. Därför, vad kan jag annars göra? Vad kan jag annars ge mitt liv till än tillbaka till Gud, han som har räddat mig? Och då kan man ju tänka, hur skulle det här kunna se ut då? Hur kan jag vara ett levande offer för Gud? Och då läste jag i en av kommentarerna som jag kollade i här inför prediken. Då står det så här. Låt inte ögat se något ont och det är en uppoffring. Låt inte tungan tala något ont och det är ett offer. Låt inte handen begå en synd och det är ett offer helt upptaget av Gud. Alltså inte låta ögat se något ont och det är en uppoffring. Låt inte tungan tala något ont och det är ett offer. Låt inte handen begå en synd och det är ett offer helt upptaget av Gud. Och det känns som att det kanske är något som vi kanske kan applicera i våra egna liv. Om jag tänker på hur mycket jag matas med information i tidningar och på internet och när jag ser på tv och jag läser böcker och jag möter människor och jag har min telefon. Alltså jag tar ju in väldigt mycket. Och jag tar in i den här liksom flödet och det ständiga trycket. Så blir det ju att jag tar in en massa som kanske egentligen inte är jättebra för mig. Och att om jag skulle börja sålla i detta, ja då skulle det ju faktiskt vara ett offer. Jag läste för ett tag sedan att i råttgift, som en del av er kanske behöver strut ibland hemma. När vi var nere på Gullbranna nu så insåg vi att där behöver de använda lite sånt. Vi hittade lite möss och sånt i kyrksalen i Gullbranna, inte så trevligt. Då sprider man ju ofta ut lite råttgift. Är det någon som kan liksom så här bara gissa nu, ja, om ni vill får ni säga, men hur mycket gift tror ni att det är i råttgift? Skulle någon dra till med? Jag frågade på tonår en gång, då var det typ så här 50-60% kanske, gissade de. Och så var det någon som var lite lägre, men ganska mycket kändes som att de ändå landade i sin gissning. Jag fick veta, nu har jag inte själv läst på burken, så det här är andrahandsinformation, men det stod i en bok jag läste. Att det är 3% gift i råttgift. Resten är göttigheter. Resten är ju liksom mat och sånt som gör att råttorna faktiskt vill äta detta. Annars så skulle de inte äta det. Skulle de känna med detsamma, det här är gift. Ja, men då låter de ju bli det såklart. Vi måste ju lura dem att äta det. Och medan de sitter där och mumsar i sig det här goda de har hittat, inte ett ont anande, så får de ju i sig sånt som förstör också, som gör att de till slut går undan och lägger sig och dör. Och visst kanske skulle det kunna vara så med det jag matas med varje dag när jag möter medien och liksom allt som är runt omkring mig. För visst kan jag tänka att det här är ju inte så farligt. Det här är väl ingenting. Jag är ju smartare än så. Det är klart jag fattar att jag ska inte gå ut och mörda någon även om jag ser det på en deckar-tv-serie som jag ser på eller vad det nu kan vara. Men visst skulle det kunna vara så att de där 3% kanske finns där ibland också. Och jag tänker inte riktigt på det, att det är det jag får i mig. För jag tänker att det andra är ju ändå så bra. Vad skulle hända om vi började sålla lite mer? Och kanske se det som den här kommentaren sa. Låt inte ögat se något ont och det är en uppoffring. Låt inte tungan tala något ont och det är ett offer. Låt inte handen begå en synd och det är ett offer helt upptaget av Gud. Och det var ju lite det jag gick på då, med den här handmixen, stavmixen som jag köpte. Jag tänkte att det här är inte bra grejer. Men jag såg det mer och mer på reklamen på tvn och jag såg det hemma hos alla andra. Och rätt var det så hade jag gått och köpt den också. Vi påverkas av det vi ser. Vi påverkas av det vi hör. Och det är lite det nästa vers handlar om som vi ska läsa i texten här som jag ska komma till. Och det är två nyckelord som ni ser att jag har lyst upp lite. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behaga honom. Och om man då tänker på de här orden att anpassa och förvandlas. Det är ju lite samma sak, fast ändå att utgångspunkten är helt olika. Att anpassa sig till någonting är ju att jag gör yttre saker för att likna någon annan. För att passa in i något sammanhang. Att jag kanske beter mig på ett särskilt sätt för att tänka att nu passar jag in eller nu räcker jag till. Men att förvandlas, det känns ju som att det är någonting djupare. Och det är det Paulus försöker säga här. Att eftersom, därför, som vi hörde innan, vi är nya skapelser i Jesus genom det han har gjort. Så ska vi inte längre anpassa oss efter den här världen. Vi behöver inte längre vara likadana som den här världen. Att vi behöver inte göra som alla andra gör. Utan för att det Jesus har gjort för mig så får jag förvandlas på insidan och ut. Inte genom att jag beter mig på rätt sätt när jag kommer till kyrkan. Att jag gör rätt handlingar så kanske det tränger under liksom min hud och in i mig. Så att det liksom förändras på det hållet utifrån och in. Utan att jag genom att jag tar emot Jesus, att jag får anden som gåva när jag blir frälst, så händer det något på insidan som gör att det börjar liksom jobba här. Och det börjar ta sig mer och mer utåt. Två helt olika sätt att ändras på. Men vi kanske ibland kan känna så här, ja, men jag orkar inte alltid vara annorlunda. Jag orkar inte hela tiden vara den konstiga eller den som inte passar in. Jag vill faktiskt titta på allt det här. Och jag säger inte att vi ska avskärma oss från hela världen och allt det som finns. För då blir vi liksom ensamma öar och vi blir jättekonstiga. Men jag tror att vi kanske ibland behöver fundera över vad gör det här med mig? Det jag tar in. Det jag ser på, det jag läser och det jag hör. Om jag tittar på den här, nu har jag inte, men jag har sett reklam för den här. Revenge finns det en tv-serie som heter på trean. Som handlar om någon tjej som ska hämnas hennes familj. Om jag tittar på den varje vecka, nu tar jag bara den som exempel då. Där hon hela tiden ska hämnas och hitta, hitta liksom konflikter och sätt att komma åt dem som har sårat henne. Det är klart att jag kan ju fatta att det är en tv-serie. Men samtidigt så matar jag ju mig med att ja, men alltså jag måste se till att jag får rätt. Jag måste hämnas, jag måste stå upp för min egen rätt. Liksom att liksom, jag ska kunna styra allt och påverka. Att det gör någonting med oss, det vi matar oss med. Eller hem till gården som min mamma är helt fast i, som hon kollar i mitt på dagen. Som också handlar om intriger och relationer hit och dit. Och ibland kanske vi behöver fundera på vad gör det med mig, det jag ser på och det jag tar in. Och kanske vara lite kritiska till det. Och kanske ibland tänker jag vill jättegärna se det här eller göra det här. Men jag inser att det kanske inte är gott för mig. Och då kanske det får bli ett offer tillbaka till Gud. Men tillbaka till det här att förvandlas. Det sköna som jag var inne lite på innan är ju att det inte handlar om att vi ska göra rätt yttre handlingar i första hand. Utan att Gud i oss med sin ande får hjälpa oss. Att vi vill vara mer lika Jesus. Vi vill komma närmare honom. Vi är nu nya skapelser i Kristus. Vi har gått från evig dom till att bli räddade. Och det innebär en förvandling på våran insida. Och om vi låter anden göra sitt verk i oss så kommer det synas mer och mer. Kanske ibland till och med utan att jag måste anstränga mig så jättemycket. Ibland kanske det är tydliga val jag måste göra som kräver mer av mig, som blir en riktig uppoffring. Och ibland så kanske det kommer alldeles naturligt för att jag låter anden få fritt utrymme i mig och i mitt liv. Och det är lite som att ibland kan man höra uttrycket att anden är en gentleman. Att han tvingar sig liksom inte på, utan vi behöver göra oss tillgängliga. Att jag väljer att ge upp min egen vilja för att Gud ska få leda. Att jag väljer att låta honom få mer och mer plats i mitt eget liv. Och då kommer jag till ett litet tips här nu. För att ni som har dagen kanske har kunnat läsa i slutet på december här. Att det rör sig lite en utmaning nu. Eller en uppmuntran till att bli ännu mer en bibelläsare. Att vi ska ännu mer kunna komma igång med att läsa Bibeln varje dag. Och då är det delvis Berit Simonsson och Hans Weichbrott och några stycken till. Som har satt igång en utmaning som man kan gå med i. Att försöka läsa Bibeln varje dag. Det är inte liksom för att det ska vara en tävling eller någon press. Utan de vill mer bara uppmuntra människor att komma igång med sin dagliga bibelläsning. Och det är ju helt i linje med vad SAM vill också. Som är bibelbruket och bönen som de vill satsa på att lyfta ännu mer. Och för, till hjälp till det så skulle man kunna gå med i den här utmaningen. Och då heter det Anta utmaningen. Och då finns det delvis en hemsida man kan gå in på. Och där kan man anmäla sig, jag vill vara med i detta. Och så finns det olika bibelläsningsplaner. Och för de som har Facebook så kan man gå med i en sån grupp där. Då finns det lite diskussion och sånt under tiden. Och så kan man följa med när andra läser också. Och sen har jag faktiskt skrivit ut två bibelläsningsplaner som ligger på ett litet bord bakom den när ni går till fikat sen. Då finns det en bibelläsningsplan om man vill ta sig igenom hela Bibeln på ett år. Och så finns det en bibelläsningsplan om man tänker, ja men det kanske är lite för mastigt för det är ganska många kapitel varje dag då. Eller så finns det ändå för halva bibeln på ett år. Och går man in på den här hemsidan här så finns det andra bibelläsningsplaner också om man känner att jag vill gärna ha en, kanske ännu lite mindre. Det viktiga är att komma igång och att känna att jag får en vana i detta. Och när jag läser min bibel varje dag, då börjar det hända saker med mig på insidan också. Jag läste bara någon i den här gruppen där som hade berättat om det. Att för några år sedan var jag bara en sån här vanlig kristen som gick till kyrkan på söndag, men det betydde inte så mycket mer. Och sen hade hon bestämt sig för att nej, jag ska ta tag i detta. Det här ska bli något mer på riktigt. Och började läsa Bibeln regelbundet. Och hon beskrev där på något sätt hur hon kände att hennes liv hade fått, ja, men fått en ny riktning. Att det verkligen gjorde saker i henne när hon kände att hon tog tag i det här med att läsa Bibeln och leva nära Gud på ett annat sätt. Så det vill jag verkligen uppmuntra er att nu när det är nyår, det är oftast tillfälle liksom att göra en liten nystart. Och då finns det bibelläsningsplaner där bak, så kan vi tillsammans göra det. Och jag har bestämt mig att jag ska försöka läsa halva Bibeln på ett år nu i alla fall. Så att jag är med i den här utmaningen också. Men då kommer vi till min andra punkt i alla fall. För den första punkten var ju att vi är nya människor. Att vi är nya skapelse i Jesus, i Kristus. Och den andra punkten jag har är att vi är del av något större. För det är ju det resten av de här verserna handlar om. Och då kommer de här. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. I Bibeln är det självklart, och det tror jag många av er känner igen, att man inte lever själv som kristen. Vi är del av en församling. Vi är del av en kropp med andra människor. Och i början på detta stycke här ger Paulus ett tips, kan man väl säga, hur vi ska se på oss själva för att underlätta enheten. Och ofta när man kanske läser snabbt igenom denna versen här så är det lätt att tänka att man ska liksom fastna i någon, jag ser ner på mig själv, jag får inte tänka någonting om mig själv. Jag ska verkligen säga att jag är ingenting värd och jag kan ingenting. Och liksom det här svenska jantelagsaktiga nästan. Och det tror jag är helt fel. Det är inte det Paulus är ute efter, att vi ska trycka ner oss själva och säga alla andra är mycket bättre än mig och jag är ingenting. Utan det handlar om att vi ska tänka förståndigt. Att vi ska tänka det som Gud tänker om oss. En sund ödmjukhet, inte en falsk ödmjukhet. Med tankar om mig själv som är från Gud. Jag är ett Guds barn. Jag är räddad genom Kristus. Och jag har anden i mig. Och jag har fått gåvor och färdigheter som är till för andra. Det är inte meningen att jag ska tänka att jag är, men jag är en skit. Och visst, jag har blivit räddad, men sen vill inte Gud så mycket. Men jag kanske kan hjälpa till med något eller sådär. Utan jag får vara stolt att vara Guds barn. Jag får vara stolt över att jag är räddad genom hans nåd. Och jag vet att han har lagt ner saker i mig som jag får komma till användning för i tjänst för andra. Att ha en sund syn på sig själv. Och vara tacksam för det Gud har lagt ner i andra människor. Att veta att jag är inte allt. Jag har absolut inte allt. Vi behöver varandra. Det tror jag är det Paulus är ute efter här. Att vi får se på oss själva på ett bra sätt. Och på oss andra i ett beroendeskap. Att vi alla har något att bidra med. Och det är ju det han säger i slutet på det här stycket här i vers 4 och 5. Där det kommer den här bekanta bilden av att vi är en kropp. Att vi hänger ihop. Och att vi måste vårda och ta hand om varandra. Vi är alltså nya människor i Kristus. Och vi är del av något större. Det är just det som är en församling. Vi är människor. Vi är brustna människor. Vi är inte vilka människor som helst. Vi är inte i någon förening och att vi råkar ses av föreningsmöte en gång i veckan. Vi är nya i Kristus. Vi är upprättade människor i Kristus som inte längre tillhör den här världen. Vi är människor med ett nytt inre. Vi är nya på insidan genom det Jesus har gjort. Och vi kanske då känner att jag hör inte riktigt hemma här. Det kanske inte är lika kul att leka. Jag ska passa in med alla mina fina grejer jag har hemma och mitt fina hus och mitt välanpassade liv och allt detta. Den leken kanske inte är riktigt lika rolig längre. Jag måste inte ha en massa saker för att vara okej. För vi vet att vi är älskade för dem vi är. Och vi har en trygghet i Gud. Vi är ett folk som inte längre vill vara som alla andra. Vi vill inte längre vara som världen där jag och mig och mitt går först. Där jag måste ha igenom min vilja för annars så blir det inte bra. Där jag är beredd att köra över folk för att göra min röst hörd. Där vi jagar efter det världen anser är viktigt. Vi är nu ett folk som får längta efter enhet. Som får längta efter att vi får uppmuntra varandra och se varandra och visa kärlek till varandra. För liksom i en kropp, när en kroppsdel lider, så lider resten av kroppen också. När en kroppsdel är sjuk så är resten av kroppen sjuk. När en av oss lider så lider vi alla. När en av oss sitter ensam vid ett fikabord här ute, då sitter vi alla ensamma. Vi är en kropp. Vi är Kristi kropp. Om någon nu kanske känner när jag säger de här påståendena här, att det här stämmer inte med min bild av församlingen. Av det som är en församling eller av min församling. Så är min fråga till dig och mig. Vad kan vi göra för att det ska bli mer så? För att vi ska fortsätta gå mot varandra och inte ifrån varandra. På riktigt. Hur kan vi visa mer kärlek till varandra? Hur kan vi visa ännu mer på den enheten som Paulus pratar om här? Att vi ser på varandra med en sund syn. Att jag ser på alla oss andra. Att jag vet att jag behöver er. Och att vi sitter ihop. Visst, vi går hem till olika husen. Visst, någon dricker kaffe, någon dricker inte kaffe. Men vi hör ihop. För att vi är nya i Kristus och vi är en del av hans kropp. Och det är det som det är att vara församling. Och när en lider så lider vi alla. Så vad kan du och jag göra för att vi ännu mer ska kunna bli det Paulus visar på? Hur ska vi kunna göra att de som har ont i magen när de kommer till kyrkan ändå ska komma hit? Att de inte ska behöva känna så mer. Att vi inte ska såra varandra. Att vi ska förlåta varandra. Och att vi ska visa kärlek och omsorg. Jag tror att vi är i ett spännande skede i vår församling. Det är nytt år och nya starter. Och jag tror att Gud verkligen vill göra saker i vår församling och i våra liv. Och man kan höra, och jag tror att många av er har hört under många år, att det väntar någon sorts väckelse över bygden här. Att man kan ha fått de visionerna från Gud och tilltalen från Gud att han vill göra något. Och jag tror faktiskt att vi ska kunna få vara del av det. Men jag tror ibland också att vi sitter fast. Och det kanske är sådana saker som gör att det hindrar Gud att göra det han vill. Och tänk om det här året skulle kunna få vara ett år då vi ännu mer får stå enade. Då vi ännu mer kan få visa kärlek och omsorg till varandra. Och att det inte får vara något i oss, något som vi har mellan oss, som gör att Gud inte kan göra det han vill. Tänk om det här kan få vara ett år då det får vara försoning som står över vår församling och kärlek. För jag tror att ni vet, likväl som jag vet, att skrapar man lite på lite lager under våran yta här, så kanske vi har relationer som behöver helas. Relationer som behöver upprättas. Människor som vi behöver se lite extra. Tänk om det här året kunde få vara det året då vi möts på riktigt. Då man bara får känna kärlek när man kommer innanför dörrarna. Då vi verkligen kunde förstå ett som Kristi kropp. För att vi är nya skapelser i honom. För att vi har hans ande som bor i oss. Och som manar oss var och en att ta de steg vi behöver ta. Att vi kan vara kvinnor och män nog att reda ut sånt som behöver redas ut. Att förlåta dem vi behöver förlåta. Att be om förlåtelse där vi behöver be om förlåtelse. Att vi ännu mer får förvandlas inifrån och ut. Att Gud kan få göra det han vill i oss. För att han är vår Herre och jag är beredd att offra mig själv som ett levande offer för honom. Vi ber. Herre, tack att du har dött för oss, Jesus. Vi var tidigare fast i synden och döden, Herre. Men genom dig, Jesus, så har vi fått frid. Så har vi nåd inför Gud. Tack att du tog allt vårt gamla och gjorde någonting nytt på vår insida. Att vi är nya skapelser, att vi är nya människor i dig. Och därför så vill vi ge oss som levande offer, Herre. Därför så vill vi inte anpassa oss mer efter den här världen, utan vi vill förvandlas inifrån och ut. Herre, tack för din ande som bor i var och en av oss, att du vill göra ditt verk. Tack för den kärlek som du kan ge oss, som vi får ge vidare till varandra. Och tack att du ger oss kraft och mod att göra det vi kanske behöver göra för att upprätta och hela relationer. Herre, jag ber att du mäktigt får spilla ut din kärlek ännu mer över oss, Herre. Tack att du har förlåtit oss först, Herre. Och vi får nu vara dina. Amen.